Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Idag så ska vi besöka arkivet igen och lyssna på ett föredrag av före detta domprosten i Växjö, Gustav Adolf Danell. Och är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete, gör det gärna på Swish och då är numret 123 100 8457 och så märkt det med FFG podcast. Numret finns även i avsnittsbeskrivningen och på våran hemsida ffg.se. Ja, vi ska alltså lyssna till före detta domprosten i Växjö, Gustav Adolf Danell. Och han ska hålla ett föredrag som heter Boten i en människas liv. Och det är från 1991, 12 november 1991. Och jag skulle vilja tillägna det här avsnittet prästen Ingemar Fridefors minne. Han har precis avlidit och han kände Gustav Adolf Danell och de jobbade ihop. Så det skulle jag vilja göra. Men nu, Gustav Adolf Danell, boten i en människas liv, god lyssning.
Giv att ditt ord oss lyser så att vi mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal må vandra till din himmelssal. Amen. Jag skulle alltså säga något om det korta men mycket viktiga ordet bot, eller boten. Om vi allra först tänker på vilken betydelse själva ordet har i svenska språket, så säger det ju väldigt mycket faktiskt om själva innebörden i det som jag också sedan ska tala om särskilt. Boten i andlig mening. Nämligen det att detta ord, jag vet inte om det är så mycket, har jag inte forskat rent språkligt, om det är alltså två ord, lika ord som har slagit samman så att säga, eller om det är ett och samma ord som faktiskt har olika betydelser, vilket ju från början, vilket ju är mycket, mycket vanligt. Vi har alltså den här betydelsen som jag närmast ska gå in på sedan, och så en annan betydelse som ändå hör ihop med detta på något sätt, nämligen att göra botgöring för något ont man har gjort. Det är ju rätt och riktigt. Det är den ena betydelsen som det som meningen att jag ska tala om särskilt. Men sen har vi den andra innebörden i själva ordet bota, i verbet i varje fall. Och som kanske ändå ligger redan i det där, om vi har sammanslagen av de två orden bot och bättring, där båda orden har en dubbel betydelse. Att göra bot och göra bättring, men det pekar liksom ändå indirekt fram mot själva resultatet. Genom bot, genom botgöring, som också kallas bättring nämligen, så blir en människa till sist botad. Och den innebörden har vi alltså i själva ordet bota, eller bli botad. Och samma dubbelhet har vi ju faktiskt, märkligt nog, i ordet bättring, som ju ofta används som liktydigt med bot. Bot och bättring. Om en människa är sjuk, kroppsligen eller fysiskt eller fysiskt eller psykiskt, och som blir bättre, så säger vi hon är på väg att bättra sig, det är, bättringen är på gång. Och vi har en parallell till detta också i det andliga, en bättring, bot och bättring. Boten syftar alltså till att en människa ska bli botad. Men att en människa behöver botas och göra bättring, även andligen talat, det hör ju samman med människans väsen. För att förstå det här med boten i kristlig mening och i biblisk mening, så måste man ju ha alldeles klart för sig vad den bibliska och därför också den sanna, riktiga synen på människan är. Nämligen det att vi allesammans är födda med synd. Inte på det viset att, som man naturligtvis vill förvränga det eller misstolka det för att få bort det hela, som om det vore synd av föräldrar i ett heligt äktenskap att föda barn. Men på det sättet att det onda arvet, liksom det goda som naturligtvis också vi får del av, men det onda medfödda arvet som går från generation till generation, ända ifrån de första människorna, det första människoparet, allt ifrån syndafallet, det är ju arvsynden som vi alla har med oss. Det är därför det förhåller sig så att alla människor behöver botas från detta. Och där ser vi betydelsen i det här boten. Varje människa behöver göra bot och bättring för att bli frisk. Det säger egentligen allt kanske som skulle behöva sägas. Men jag skulle då försöka utveckla det där ytterligare för att då förhoppningsvis det skulle bli samtal ytterligare om meningsutbyte och tankeutbyte om detta. Bakgrunden är alltså detta: för varje människa, vi är syndare. Och då är det självfallet också det första steget i boten. En botgöring. Så länge en människa lever i den föreställningen att det inte finns något ont hos henne egentligen, att hon inte behöver göra bot och bättring och så vidare, så är hon ju kvar i just detta förhållande. Så länge en människa inte inser detta, att hon är en syndare, så behöver hon ju enligt sin egen uppfattning inte göra bot och bättring. Och det kan man väl säkerligen säga att det är en mycket viktig faktor i det som har pågått mycket länge hos oss, nämligen det som har resulterat i avkristningen av ett folk. Det måste ju sammanhänga med detta, denna synen på människan, att ja, hon är som hon är. Jag menar inte precis att vi alla är änglar, men det måste ändå vara så att man å ena sidan menar att ja, fastän vi inte är så förfärligt, är 100% goda och inte gör anspråk på det, så är det ingen fara med det hela. Och det sammanhänger ju också med synen på Gud och tron på Gud såsom en helig och rättfärdig Gud som har mycket, mycket stränga krav på sina människobarn. Nämligen detta att vi ska vara heliga och rena och rättfärdiga. Allt detta som kommer fram i alla de många buden som han har givit oss. Han håller strängt på detta. Men det anser ju den så kallade moderna människan inte behövs. Och det finns naturligtvis också sådana som menar, dels menar de att Gud finns inte. Det är ju vad tydligen, där har man ju förresten hela synen på människans tillblivelse. Det som nyligen har stått i en mycket bra artikel om avkristningen. Jag har läst den i flera dagliga tidningar. Och det är synligen aktuell artikel där man tar avkristningen som sker också inom skolorna. Som är styrda på något vis av detta. Och där är den allmänna uppfattningen där man förnekar Gud såsom skaparen. Där har vi ju det här, nu vet jag att somliga säger det, tjatar han alltid om, men det är därför att det är så aktuellt och fortfarande lever kvar i människors uppfattning. Det är det som tydligen majoriteten av barnen och eleverna i skolorna får lära sig så som den vetenskapligt bevisade sanningen, fast inte alls är det. som har en otroligt stor betydelse för avkristningen. För man förnekar skaparen. Världen har blivit till av sig själv. Vi har hela tiden den där underliga evolutionismen som lever ännu, fast det är mer än 100 år sedan den verkligen kom fram på allvar. Men man tror fortfarande att det är vetenskap. Och då är det ju så att människan är ju så, hon är egentligen ett i viss mån inte förädlat, men i alla fall utvecklat djur som alltså har mycket större förmåga, mycket rikare egenskaper och så än de stackars aporna ännu har. Hon kan ju både tala och skriva och göra allt möjligt sådär, men hon har kommit från detta. Och då har hon med sig, då är hon visserligen inte 100% god, men därifrån kommer alltså det här som vi kallar synd, men som man då räknar bara väl egentligen som en självklar egenskap som finns mer eller mindre hos alla djurarter, att de kan ju hålla ihop i jordar och sådär som det utav dem och sådär, men de kan ju också konkurrera med varandra givetvis, och det blir allt möjligt sånt där, och det kännetecknar också människovärlden, människans och hennes förhållande. Så förmodar jag man ser på det hela. Men vi har den bibliska synen som alltså är den som beror ju allt på om Bibeln är sann eller inte, om Bibeln verkligen är Guds ord. Det som man nu tvivlar på har lärt folk och även kyrkans ledare att mer eller mindre betvivla. Men och därmed har ju avkristen gått fram. Men Bibeln lär ju klart, och jag menar att den är Guds ord, och det är Gud själv som lär oss detta, att synden har kommit i världen genom syndafallet. Hur underligt det än låter, så var de första människorna, som ju inte alls var ett slags förädlade apor, som man nu vill inbilla oss, utan och ändå sjunga om människovärdet och så vidare. Utan man förnekar ju det sanna människovärdet, själva grunden i det hela, nämligen att människan är skapad av Gud för att vara honom lik, för att vara en avbild av honom. Alltså, därmed kort sagt, att det enda som ger människan, eller bevarar rättare sagt, bevarar åt människan i människors uppfattning om sig själva, det sanna människovärdet, det verkliga, oändligt höga människovärdet, det är ju detta att vi är, så som människosläkte, skapade av Gud för att vara honom lika. Vilket inte gäller några andra skapade varelser. Och dessutom evighetsvarelser. Där vi också enastående. Det kan ju inte bevisas med yttre bevisning eller experiment och sådär. Men det är ju Bibelns klara lära. Och boten som vi nu alltså skulle tänka på och tala om, den sammanhänger med detta. Människan är alltså genom ärftlighet ifrån det första människoparet behäftade med denna svaghet, som om den får leva vidare utan att bemötas, utan att tuktas och så vidare, så förstör den ju människan totalt. Det är grogrunden, eller det är fröet till allt det onda som sker i världen, som finns med hos varje människa. Nu finns det alltså stora och små syndare. Det finns somliga som inte går så långt och somliga som driver det otroligt långt, som vi vet. Men även de människor som inte har blivit brottslingar i yttre mening har ju med sig detta onda arv, och ingen av oss människor är utan synd. Och därför måste vi, och det är den svåraste av alla sjukdomar kan man säga, och därför behöver vi bot och bättring. Även i den meningen att boten ska bota oss från det onda, hela oss, föra oss till en sann bättring så att vi blir bättre. Och då är ju precis som när det gäller en vanlig sjukdom. Det som först måste ske för att man ska bekämpa och eventuellt övervinna en sjukdom hos en människa, vare sig den är psykisk eller fysisk sjukdom, eller bägge delarna, det är ju att man upptäcker det och erkänner den. Annars blir det ju inte av. Om man har en sjukdom som man inte vet om, så söker man inte läkare. Om man alltså förnekar den, om man skulle verkligen göra det och säga att jag bryr mig inte om det, så kan ju resultatet bli i många fall detta att man icke blir botad, vilket annars kanske skulle ha varit möjligt. Och det är ju så även i det andliga. För att en sjukdom ska botas måste man ju upptäcka den och erkänna den och därför söka läkare och söka läkedom. Det ingår i boten alltså. Det innebär också för människans del att hon inte bara vill erkänna att, så som ju även icke-kristna människor eller rent sekulariserade människor, de kan ju väl ändå erkänna det, att de är inga änglar. Det är de inte, de har väl ett annat fel sådär. Men de inser och vill inte erkänna och se att hela människan är besmittad av synden, av arvsynden. Att den är med i allting, i ord, i tankar, ord och gärningar, och präglar allt vad vi gör. Och vidare att det är på det sättet att om denna sjukdom får växa vidare utan att man försöker mota den och bota den, så sprider sig mer och mer, även om vi inte på det sättet alla blir grova brottslingar i samhället så där, men ändå vi har med synden. Det är alltså det första som ingår i boten, att man upptäcker, erkänner och även beklagar och sörjer över detta. Alltså man kan ju erkänna det på det sättet som jag redan har nämnt, att vi är ju inte fullkomliga, det är ju sant, men det är ju ingen som är fullkomlig så det gör ingenting. Men när en människa inte går längre än så behöver hon inte söka läkare heller. Hon är inte värre än andra. Men det som måste ske med varje människa för att det ska bli en verklig bot och bättring som för till botande och förbättring i djupaste mening, det är ju det att hon inser det och sörjer över det. Det kan vi ju inte göra själva. Alltså, det är ju någonting som Guds ord lär oss. Men det är helt enkelt den gudomliga lagens roll i det här sammanhanget. Det är lagens upplysning som man ju talade om förr i världen. Och som man också borde tala om nu. Hur lagen förkunnas, inte så som mänskliga tankar, utan så som Guds ord. Och så som den verkliga ofrånkomliga sanningen om oss. Lagen avslöjar oss mer och mer. Det är nödvändigt för att vi ska söka bot i meningen, i betydelsen läkedom. Det är den ena beståndsdelen i den sanna boten. Det är upptäckten, erkännandet av synden i alla dess form. Synd och sorgen över detta. För att vi verkligen ska söka hjälp emot det hela. Och ta detta verkligen på fullaste allvar. Återigen, när vi tänker på avkristningen i vår tid, så måste man väl utan vidare säga att här har vi en av orsakerna till avkristningen. Att man icke längre tror på Guds heliga bud. Vi kan inte låta bli att tänka på det. Även när jag där har talat om det många gånger, så är det ju inte fel att nämna en sak om och om igen, så länge det missförhållande som det är frågan om inte har blivit ändrat. Ju mer jag tänker på det, så fattar jag det i varje fall så att det året då man tog bort katekesundervisning och därmed den verkliga kristendomsundervisningen var ett olycksår som har betytt otroligt mycket. Ja, det var det är själva, så att säga, själva grunden för avkristningen som lades då, så att säga. När man upphörde att undervisa barnen ända från tidigaste år, naturligtvis också i hemmet och så i skolan, det var självklart att alla skulle lära sig Guds heliga lag. Och det är ju någonting som till och med sådana som väl inte är ännu riktigt troende kristna kan gå med på, när man ser hur brottsligheten ökar mer och mer i vårt land och bland vårt folk. Tänk om alla dessa som nu gör sig skyldiga till alla möjliga brott redan i ungdomen, tänk om de hade ända från tidig barndom, både i hem och skola, fått lära sig 10 Guds bud som har präntats i dem. Du ska icke stjäla, du ska icke begå äktenskapsbrott, du ska icke dräpa och så vidare. Och du ska helga vilodagen och så vidare. Bara detta hade präntats in, så måste det ha betytt otroligt mycket. Och nu är alltså den stora frågan för oss när det gäller boten: hur ska detta kunna ske nu med ett folk som har vänt Gud ryggen? Det måste ske därigenom att man från kyrkans sida ändå, vare sig det kommer många eller som det vanligen är mycket få i kyrkan, så måste man ändå förkunna lagen. Även om, eller trots att det är så att många säger det, att vi kommer inte till kyrkan för att få höra i lagen och för att prästen ska skälla ut oss och så vidare, och vi vill inte höra någon lagförkunnelse och domsförkunnelse, så är det just detta som behövs i allra högsta grad för varje enskild människa. Ju värre avkristningen är, desto mera måste detta förkunnas. Och det hjälper inte alls om man lockar folk så där med alla möjliga underhållningar så där, för att de ska känna det trevligt och roligt så där i kyrkan. Det för dem ju inte till bot och bättring. Man har ju talat om i gångna tider detta, hur människor kunde lida något fruktansvärt av samvetskval just genom lagens förkunnelse. Det tror jag mycket, mycket sällsynt nu för tiden. Men det som behöver ske med varje människa. Och det gäller naturligtvis dels grova brott och grov syndighet så där, som nu sprider sig och anses mycket passande och så vidare. Att man klart och tydligt från kyrkan förkunnar detta är synd och Gud dömer detta. Och den som gör detta och som har detta, han kan alltså allra minst vara präst. Han är inte en rätt kristen. Han måste göra bot och bättring och så vidare. Han måste erkänna detta, bekänna sin synd. Det är det första steget i boten. Det andra steget, som är lika nödvändigt, men som man inte kan ta utan att ha tagit det första steget, det är då boten i betydelsen botandet från det onda. Det vill säga evangeliet. Förkunnelsen av det heliga evangeliet. Av Guds förlåtelse. Vi har ju i våra bekännelseskrifter mycket utförliga beskrivningar av boten. Det finns både i Augustana och i dess utläggning, förklaring. Augustanas utläggning alltså, och vidare i Luthers schmalkaldiska artiklar har vi mycket kraftiga och klara ord om boten. Det är, som visar detta, att det är nödvändigt. Men alltså, nu är situationen en annan än den var då. Därför att då, i våra bekännelseskrifter, särskilt då apologien för, för försvaret av Augustana, där har man mycket, mycket utförliga uppgörelser med den romerska kyrkan, som hade en mycket sträng men ändå felaktig syn på och undervisning om boten. Så det är inte så aktuellt för oss. Men vad vi skulle behöva är alltså först och främst en klar lagens förkunnelse. Alla buden skulle förkunnas på ett klart och tydligt sätt, så att det väcker också syndakänsla. Och då skulle det naturligtvis vara en förkunnelse som inte endast dömer, inte endast består i att, fast det är ju också sannolikt behövs i vår tid, att det är mycket klara ord om vad som är rätt och orätt i handling. Jag menar, både när det gäller femte och sjätte och sjunde budet i synnerhet, och till och med nionde och tionde, och att man inte ens, där blir det ju hjärtas synd ännu mer. Redan den onda begärelsen, den onda lusten, avunden och allt detta. Och så naturligtvis de tre första buden om kärleken till Gud och vördnaden, där som är själva grunden, som måste förkunnas med hela denna förfärliga okyrksamhet och ogudaktighet som präglar hela vårt fall, när man blankt struntar i detta. Och då är naturligtvis frågan det, hur ska man bära sig åt när det sitter 10 personer då i en stor kyrka som rymmer 500 personer eller ännu mer? Och då får man ju anta att de få som kommer, de är väl ändå, det är väl ändå sådana som de som nu vågar ta sig ut ur mängden och komma till kyrkan en söndag. De har väl ändå sett det här, och det är inte så, man kan ju fråga sig det, hur man ska bära sig åt med detta, att predika lag och dom för dessa snälla människor som kommer då. Men i alla fall när det gäller boten själv är det klart och tydligt att det måste ske. Och då blir det, när det gäller sådana människor som inte är grova syndare och så är det ju frågan om en lagförkunnelse som då säger att du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och all din själ. Jag menar detta som Jesus talar om. Och det är nästa så som dig själv. Att även om vi inte har begått några grova av samhällets straffbara synder. Grova syndare på det sättet. Så har vi ju ett själviskt sinne. Vi tänker på oss själva. Vi och det gäller alla bud egentligen. När vi tar det verkligt 100-procentigt finner det att vi står inte oskyldiga inför något enda bud. Man kan gå igenom hela raden och finna det. För det är inte frågan endast om yttre grova gärningar, utan det är frågan om hjärtats beskaffenhet. Vem kan säga att han eller hon aldrig har tänkt en ond tanke? Aldrig ens i sitt tankeliv har brutit mot vare sig det fjärde budet som vördnad mot, eller det femte budet där det inte är frågan om att döda men ändå att hysa avund och agg och vrede och så vidare. Eller det sjätte budet som är ju det som allra mest trampas under fötterna, och det sjunde budet att inte hysa avund för att den har mer, bara absolut ärlig och så vidare. Det gäller ju alltså i boten att en människa blir avslöjad så som en syndare, där det icke är frågan om endast de grova yttre synderna utan hjärtats renhet och från alla onda begär och lusta. Och så kommer då, det var alltså det första som jag, fast jag nu har liksom gått tillbaka igen. Men sen kommer då det andra som är lika nödvändigt, men som inte kan tas emot utan det första. Det kan vara olika hos olika människor, men så länge en människa inte har blivit i sitt hjärta dömd av Guds heliga lag och avslöjad för sig själv så som en syndare, så behöver hon ju inte nåden. Det är först när man är syndare, ser att man är syndare, som man behöver nåden. En bot utan lag, det blir ingen bot. Men man kan säga också, som jag redan har sagt, en bot utan evangelium, den ger ingen verklig bot. Hur man än försöker med botgöring, hur man än försöker, så blir det ändå inte. Och då är det ju detta, det lär oss också våra bekännelseskrifter klart och tydligt. Det är dessa två ting som hör med till boten. Guds heliga evangelium. Och därmed sammanhänger naturligtvis det som också mer eller mindre är, om inte förnekat, så utsuddat i vår tid. Man måste ju säga det att en av de viktigaste orsakerna till avkristningen, det är den kristet förklädda avkristningen som vi har haft. Och som det inte, vi kan inte säga att vi har en klar radikal uppgörelse med det ännu bland teologer och lärare. Det finns enskilda sådär, men inte, det är inte någon allmän uppgörelse med det. Nämligen den så kallade liberala teologin som mer eller mindre förnekar både dogmerna och som vi ser också nu. Vi ser hur följden blir också när man förnekar Guds heliga lag. Tar vi det? Det är bara ett exempel. Kyrkans tidning till exempel försvarar då, så vitt jag har förstått, homosexualiteten. Kyrkans tidning. Och ingen biskop ingriper. Man börjar se, och det finns andra som förut har försvarat detta. Det går an. Det är ju pingstvännerna bättre. Tidningen Dagen och denna tidning har alltså haft en polemik. Där man måste säga att Dagen, pingstvännernas organ, har helt och hållet rätt i det fallet. Den håller på Guds bud. Det måste ske alltså. Men för att sedan detta, det som ligger bakom i båda fallen, det är att man har förnekat utan att det har blivit en 100-procentig förändring i det fallet. Det som är det absolut, dels enastående och dels det själva hjärtpunkten i hela kristendomen och förutsättningen för evangeliet, det är Kristi sanna gudom. Där har man ju talat illa om dogmer och sådär. Vi ska inte vara så dogmatiska och så vidare. Men det är ju helt felaktigt. Visserligen kan man driva det på ett felaktigt sätt. Det är sant. Men vi kan aldrig vara för helhjärtade och för klara och bestämda. Både i tankar, ord och gärningar. När det gäller detta som är själva grunden. Själva det innersta och det helt avgörande för den sanna kristendomen, nämligen Jesu Kristi sanna gudom. Och då kanske någon frågar, vad har detta med denna sak att göra? Jo, därför att den enda sanna boten i betydelsen helandet mot synden. Och boten, alltså helandet för en människa som upptäcker sin synd genom lagens förkunnelse och sörjer över den. Det är ju försoningen som Jesus Kristus har utfört i och genom sitt lidande på korset. Men det är ju många andra som har blivit korsfästa. Varför är Jesus då enastående? Jo, därför att han är. Först och främst, så som människa, unik, enastående, helt utan vår synd. Helt utan arvsynden. Och vidare är han i en och samma person. Det är ju själva dogmen, det är grunddogmen alltså. Han är i en och samma person, sann Gud och sann människa. Allt vad han gör, allt vad han säger, och det gäller då framför allt hans lidande på korset, det utför han, det gör han, så som sann Gud och sann människa i en person. Och det är detta som gör att detta lidande på korset, det är något absolut unikt och enastående, fastän det finns miljontals människor som har av grymma medmänniskor plågats till döds på detta hemska sätt. Men han är den enda fullkomligt syndfria människan som har gjort detta. Och dessutom, han är i en och samma person Guds son, och då inte en andra Gud, utan ett med Gud. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, står det i Bibeln. Det är därför att han gör detta så som Gud. Och därför är hans försoning, eller hans soning, en soning och en försoning för hela världens omätliga skuldbörda och syndaskuld. Detta är ju själva kärnpunkten i den kristna tron. Och det är det enda som kan ge en människa bot i den meningen att hon blir fri från synden. Inte så att hon blir syndfri, för det blir vi ju aldrig här i tiden. Utan så att hon får hel och full förlåtelse. Och då ska vi säga, även om ni har hört det tusen gånger, så behöver det ändå ständigt präntas in just att Guds förlåtelse är icke ett överslätande. Det är icke en ursäkt. Han säger inte det var ingenting. Då hade Jesus aldrig behövt komma. Då hade Gud kunnat klappa oss på händerna och säga att ni är fattiga syndare, men det gör ingenting. Jag älskar er ändå, och så vidare. Och ni får komma till himlen ändå, så när det är. Så gör inte Gud. Utan han tar så allvarligt, han har tagit så allvarligt med synden, att för att inte förkasta hela människosläktet har han själv blivit människa, och så som människa utan synd tagit på sig hela världens skuld och lidit straffet för detta, så att vägen till himlen är öppen för alla, om bara människan tar emot detta. Allt är redo, heter det ju. Allt är fullkomnat. Så säger Jesus själv, det är fullkomnat. Han har gjort allt detta. Vad som återstår för att en människa verkligen ska bli botad från synden, det är att hon tar emot detta i tro. Att hon kommer till Jesus, ber om förlåtelse för alla sina synder och tar emot den. Då blir de botad, inte på det sättet, det är ju viktigt att minnas. Det har ju funnits enstaka kristna rörelser som har menat det, att människan blir redan här i tiden absolut syndfri och helig alltså. Det är en falsk lära, så är det inte. Utan vi är på, så länge vi lever här på jorden, på en gång syndare. Och det är vi så länge vi lever, men om vi verkligen gör bot och bättring, så är vi förblir vi på en gång syndare. För syndaarvet, arvsynden, sitter ännu kvar. Och det betyder inte att vi inte kan synda och inte vill synda och så vidare. Och att vi inte har något kvar och inte behöver göra bot och bättring med. Men vi blir rättfärdiggjorda genom förlåtelsen. Han överskyler på ett rätt sätt, inte så att han slätar över, men så att han kastar våra synder i havets djup. Det är verkligen försonare i Kristus. Men sen hör det med till detta livet som kristna, just därför att arvsynden är med så länge vi lever. Att det som då för en ogudaktig människa, eller en någorlunda hygglig men icke troende människa, måste vara början till det hela, att hon eller han omvänder sig, ser sin egen synd, beklagar den och sörjer över den och går till kanske också till prästen, men framförallt till Kristus, och ber om förlåtelse och får detta. Så betyder det ingalunda att sen är allt klart, utan då har hon kommit in på den väg som heter botens och bättringens väg. Som hon har att vandra så länge hon lever här på jorden. För hon har denna medfödda sjukdom, arvsynden, kvar så länge hon lever. Och hon måste vara på sin vakt mot onda tankar och begärelser och frestelser och sådär. Och hon är aldrig fullkomlig. Och det är därför som det är så att vi börjar i vår kyrka, det är rätt och riktigt, hör ihop med denna sanna bibliska människosyn, att vi börjar gudstjänsten med syndabekännelsen. Och för att göra den levande brukar det ju i vissa fall också vara ett så kallat skriftetal eller beredelsetal, som det vi heter numera, för att hjälpa människor till detta, att erkänna, bekänna sin synd. Inte släta över det själva, men bedja om förlåtelse. Vi blir aldrig här i tiden färdiga eller fria från detta. Tvärtom, ju närmare vi kommer Kristus, ju mer vi har fått förlåtelse, desto mer måste vi bedja på nytt om förlåtelse. Jag menar, det är inte så att en människa säger att nu är jag frälst på det sättet. Jag tror att det finns kristna som menar det. Nu har jag ingenting att be om förlåtelse om. När det blir istället så, inte så att hon därför går och ser går och sörjer och är bitter och så där. Men så att hon vet detta, att så länge hon lever här är hon en syndare. Hon får bekänna varje dag på nytt och varje söndags gudstjänst på nytt att jag är fattig, syndig människa. Jag har syndat i tankar, ord och gärningar. Och hon måste be om förlåtelse för att bli renad på nytt från detta. Det är helgelsens väg. Och det är botgöringens väg. Det är den enda rätta vägen för att vi ska bli botade. Det är alltså som man kan tala om, man tar det från det kroppsliga sjukdomen. Det finns somliga som har livslånga sjukdomar och måste hålla på hela sitt liv att ta medicin mot den eller den sjukdomen. Kanske för att det blir bättre och bättre och bättre. Men det kan i många fall vara så att hon aldrig blir helt fri från det onda. Utan måste ha medicinen. För oss människor är det så länge vi går här och lever här på jorden. Måste vi ständigt på nytt ta emot. Ja, leva av den enda medicin. Det enda verkliga läkemedel och botemedel som finns. Och som räcker till för att befria oss från synden. Och rena oss mer och mer från detta. Det är syndernas förlåtelse som vi tar emot genom att vi bekänner vår synd och så tror detta och så vandrar vidare.
Ja, det var Gustav Adolf Danell från 1991, Boten i en människas liv. Och är det så att du vill bidra till poddens fortsatta arbete, gör det på Swish. Numret finns i avsnittsbeskrivningen eller på vår hemsida ffg.se. Och på ffg.se kan du även se andra aktuella händelser här på församlingsfakulteten. Och jag säger tills nästa vecka, hej då!